till Pierres värld.
Välkommen, det här är Pierre Näsman och du lyssnar på Pierres värld i Tyresö Radio 91,4 MHz. Du hittar även Pierres värld på Spotify och YouTube. På YouTube får du söka på Pierre Näsman i ett ord. Bli gärna en prenumerant på YouTube så får du en avisering när intressanta program dyker upp där. Jag är på Ornö för att intervjua och träffa musikern Frida Fransén. Hon är född och uppvuxen i Trollbäcken. Den 23 maj släpper Frida Fransén Salt läker sår. En yvig rockdänga som osar av spelglädje. Som när Springsteen är på sitt mest sprudlande humör i brytningen mellan 70- och 80-tal. Eller som Eldkvarn då det begav sig i slutet av 80-talet. Låten kliver på med vevande gitarrer, stompigt komp, munspelsolo och Frida Fransén som mässar ut sin text om skärseldar som ska passeras och ljuset som väntar på andra sidan. Skivsläppet den 23 maj 2025 är första singeln från hennes andra album som kommer ut till hösten. Jag kommer att premiärspela singeln Salt läker sår här i Tyresö Radio efter intervjun. Men först lyssnar vi på en dänga av Bruce Springsteen och den heter Tougher Than the Rest. Så häng med, nu kör vi!
If you're up enough for love, baby, I'm
Där har vi lyssnat på Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest. Och nu sitter jag i köket hemma hos Frida Fransén på Ornö. Det är lantligt och det är fint väder och tuppen gal i bakgrunden. Det kanske ni hörde precis innan jag spelade Tougher Than the Rest. Tjena Frida.
Tjena.
Hur är läget?
Jo, det är fint.
Kan du berätta lite om din bakgrund i Trollbäcken och din musikaliska gärning?
Mm. Ja, men jag växte upp i Trollbäcken, nära Leplan. Gick Fornudden, gick i Kumla och sen gick i Tyresö gymnasium.
Okej.
Okay. Och jag har väl alltid hållit på med lite olika kreativa grejer, men musiken blev väl viktig egentligen i tidiga tonåren, skulle jag säga. Musiken var kanske alltid viktig innan. Jag lyssnade på musik och sådär och det spelades musik hemma. Men, och jag gjorde kanske lite låtar när jag gick sådär i låg- och mellanstadiet också. Men i högstadiet så började det bli viktigt och liksom lyssnade mycket på punk och det blev liksom en identitet på ett annat sätt, skulle jag säga.
Men är det fler i din familj som har hållit på med musik eller var det ett intresse som du bara ramlade in i?
Ja, nej, det är egentligen ingen som... de flesta, jag har ju två syskon som är äldre och de flesta gick ju på något sätt i liksom musikskolan och spelade något instrument. Men det är ingen som är jätteintresserad av att liksom skriva musik och göra musik i min familj. Så jag har inte därifrån. Men vi hade en gammal gitarr hemma som jag klinkade lite på ibland. Så att jag tror när jag fyllde 13 fick jag min första egna gitarr. Och då var jag redan inne i det här liksom punk, lyssna på punk och spela. Och det finns nästan ingen musik som är bättre att börja med än punk. För den är inte svår.
Nej, det väsnas mycket.
Det är liksom inte klassisk gitarr direkt. Mm. Utan det är bara hamra på. Så det var rockackord och bara...
Ja. Spelar du i någon band då eller?
Nej, då spelade jag inte i band. Men jag hade faktiskt klasskamrater liksom runt omkring mig som höll på med musik. Så jag blev också inspirerad av det, tror jag. Jag hade bland annat en klasskamrat, han var jätteduktig på gitarr. Så då kunde jag liksom få lära mig lite det första. Jag har ju aldrig gått och spelat gitarr. Piano har jag spelat i musikskolan.
Men hade du lätt för lärare att spela eller?
Ja, men jag ska väl säga att jag har kanske inte kommit så långt sedan dess. Jag är ingen jättebra gitarrist, utan det är klart att jag spelar mycket mer och har spelat lång tid och hittat mitt sätt att spela. Men det är fortfarande inte liksom någon klassisk, ingen klassisk gitarrspelare direkt. Och jag har alltid spelat gitarr när jag sjunger. Jag har aldrig kunnat sitta och liksom bara liksom bre ut mig till exempel ett band som gitarrist. Utan jag har ju alltid använt gitarren som ett medel för att skriva låtar. Så kan man väl säga.
Mm. Men är du mer så här, alltså sångerska och skriva texter och tar ut musiken som använder instrumenten till att hitta...
Just det, hur processen ser ut.
Ja,
ja, alltså... Oftast så tror jag att när jag skriver musik att den vanligaste, vad ska man säga, tillvägagångssättet, det är att det kommer liksom en melodi och lite fraseringar och text på något magiskt sätt nästan. Mm. När jag ute går eller om jag kör bil eller gör något så ganska monotont. Man kan inte gå och tänka på massa annat, utan när liksom man har någon lucka så där, när hjärnan får en liten lucka, då är det som att det kommer. Och då använder jag ju, då försöker jag spela in det. Och sen så använder jag gitarren, ibland piano, men ofta gitarren, till att liksom, vad är det här för låta? Och så sätter jag mig liksom och spelar den. Och då blir det ju oftast att jag tolkar det som kommer till mig. Men det finns ju också låtar jag skrivit som jag mer har baserat på riff. Där jag suttit och spelat gitarr runt om igen. Liksom. Men det vanligaste är nog att det kommer melodi och text nästan samtidigt. Sen måste jag göra klart låten.
Började själva text och musiken komma tidigt till dig, att du kände att du ville eller hade ett behov av att skriva?
Mm.
Sådär.
Ja, men det kom jättetidigt. Jag har ju också skrivit liksom, jag gillar ju skrivande och jag gillar att läsa lyrik och skriva lyrik. Det är liksom, jag tror att jag kanske inte skulle hålla på med musik om det inte var för texterna. Mm. Så jag ska säga att det är nästan lika stor inspiration för mig med liksom musik som lyrik i stort sett. Och jag höll på med det där ganska tidigt och skriva låtar. Jag kommer ihåg att jag hade någon liten synt eller någon liten keyboard innan jag började spela gitarr. Och då fanns det såna här förinspelade melodier. Det där tyckte man ju var roligt. Såna här
kompo-grejer.
Ja, precis. Det fanns kompo och sånt. Och det skrev jag ju liksom texter och låtar till. Och jag kan ju fortfarande liksom komma ihåg vissa av de här, vilket är helt otroligt. För vad kan jag ha varit liksom? 9-10 år. Jag kan komma ihåg vissa av punklåtar jag skrivit också.
Ja, häftigt. När man tänker tillbaka på den där tiden, då var ju på den tiden inte alla hade iPhones och mobiler.
Nej.
Och då kanske man liksom, man lyssnar på mycket mer musik än vad man gör idag, skulle jag tro.
Mm.
Och i vart fall fanns det ju mycket mer replokaler där man kunde hänga med sina polare och så. Mm. Tror jag.
Ja. Jo, men jag tror att det viktigaste för kreativitet, för mig i alla fall, jag kan inte prata på en allmän hur det är för alla, men det är just att få det där som jag kallar ett vakuum. Jag tror det är därför det är så lätt att när man kör bil och tillåter sig själv att inte lyssna på någonting, då gör man någonting som är automatiserat. Jag behöver inte tänka hela tiden på att jag kör bil, men du måste hela tiden göra det. Och får man det där vakuumet, då kommer liksom, då kommer inspiration, då kommer det saker till en. Men om jag aldrig lämnar det där vakuumet, då kommer det heller inte komma någonting.
Nej. Vakuumet, är det liksom när det bara är lugnt och stilla? Så att tankarna...
Nej, men det får inte vara för... Alltså man måste göra någonting. Alltså antingen när jag som sagt kör bil, åker buss, vilket är lite problematiskt. För jag kan sitta ibland på bussen och försöka då sjunga in någonting. Liksom som en idiot. För jag vill ju ofta, jag vet att man glömmer ofta det. Man tror att man ska komma ihåg någonting, men man gör inte det.
Nej.
Så jag har gått på stan också så här och spelat in saker. Men också när man är promenerar, du gör någonting men inte för mycket. Och där tror jag att om jag sätter på musik eller sätter på en podd eller ja, men gör det här, alltså mobilen är ju väldigt mycket liksom någonting som hela tiden är där och fyller någonting, och då får man aldrig det där vakuumet.
Nej.
Så jag tror att det kan vara ett, för mig hade det blivit ett problem om jag hade haft liksom massa sådana grejer att göra när jag var yngre.
Ja, du menar TikTok och Instagram och sitta och bara låta hjärnan vara upptagen med sopor egentligen.
Ja.
Man sitter och swipar.
Ja, då är det svårt att liksom förvänta sig att man då ska vara kreativ sen på någon specifik tid. Utan man måste liksom ge det där luft. Och det tror jag är svårare nu. Och det är också även för mig, jag menar, det finns ju mobiltelefoner och allt det där i mitt liv också, så att det är viktigt att ge sig själv de där stunderna, att nej, men jag sätter inte på någonting nu när jag liksom åker bil eller åker buss eller ute promenerar, utan nu låter jag det vara, för då kan det komma saker som är intressanta.
Men med tanke på att du bor här på en ö ute i skärgården och det är väldigt lugnt och fint här, är det här ett vakuum som du får mycket inspiration och sånt när du är ute och promenerar mycket, eller?
Jo, det är jag, men jag tror man kan skapa det där vakuumet lite överallt. Det är så svårt, jag vet ju inte, jag har ingenting att jämföra med. Nu har jag ju bott här i 15 år, så att jag tror man kan skapa det där vakuumet överallt, men det är klart, det är ju ganska lugnt runt omkring, så det ger ju en viss inspiration. Mm.
Var bodde du innan?
I Hammarbyhöjden.
Okej, mitt i smeten nästan.
Ja, och sen innan Söder, och innan det, jag bodde i Tyresö tills drygt 20.
Ja. Och vad fick dig att liksom vilja flytta hit då?
Ja. Jag vet inte riktigt. Jag tror alltid jag har dragits till liksom... Jag har ju varit här som sommargäst då sen jag föddes och alla somrar och lov och sådär. Jag tror jag har hela tiden dragits till det där lite speciella med att bo på landet, bo någon annanstans. Och också lite det här antingen eller. Antingen så är man i stan och så liksom bor man där. Mm. Eller så bor man på landet. Inte det där både ha kakan och äta det liksom, landställe och någonting annat. Det finns ju någon sån där begränsande i det. Och jag tycker om begränsningar. Det är samma sak med musiken och skriva musik. Det är bra när det finns begränsningar. Annars är det väldigt svårt om alla möjligheter finns. Typ som digitala plattformar med musik. Det tog nästan död på mitt intresse för musik. För jag blir helt perplex när jag liksom öppnar upp en sån plattform. Och sen, vad vill jag lyssna på? Ingen aning.
Det blir för stort.
Det blir för mycket. Det är bättre att jag har mina liksom 120 CDs egentligen. Eller att jag slår på radio. För det gör jag också. Liksom. För att, då väljer inte jag. Då väljer någon annan. Så slår jag istället på en kanal eller något sånt där som jag gillar. Så jag tror man behöver begränsningar på något sätt. Och att bo här ute är ju delvis en begränsning. Man kan inte åka in till stan och göra massa grejer jämt. Det hände ju liksom ingenting här så.
Men hur såg ditt liv ut inne i stan då? I förhållande till här? Alltså det är ju jättekontraster som jag ser det utifrån.
Ja, jag längtade bara ut hit. Ja. Det var det jag gjorde.
Men när du bodde där inne hade du... Jag vet ju, jag har inte... Vad jobbar du med här ute? Eller håller du bara på med musik?
Nej. Nej, men jag jobbar ju inte heltid, men nästan heltid på, med hållbarhetsfrågor som utredare och forskare. Mm. Och jobbar väl halvtid inne i stan då. Då jobbar jag ju nära medborgarplatsen. Och, men mestadels hemifrån. Mitt liv när jag var... Först så pluggade jag ju ganska... Jag har pluggat väldigt länge. Jag höll ju på, jag spelade ju band fram tills, ja, vad kan det varit, 2008 eller något sånt där kanske. Alltså från 18-19, från gymnasiet och så 5-6 år framåt, ganska intensivt.
Hur kändes det att bryta med det, bandlivet?
Ja, alltså det jag tror att mer det upplöstes lite grann. Men med det sagt så är ju det mina, det är ju samma musiker som har hjälpt mig att spela in de här skivorna. Så att på ett sätt spelar vi ju fortfarande tillsammans efter 25 år. Och det är ju mer än 25 år.
Ja, häftigt.
Så det är också Tyresö folk.
Ja.
Och vi började spela i gymnasiet när vi gick i Tyresö gymnasium ihop. Så vi har hållit på jättelänge tillsammans.
Häftigt.
Mm.
Och vad jag har sett här då på nätet så fick du Haninge kommuns kulturstipendium 2023.
Just det.
Som var baserat på din första skiva. Mm. Kan du berätta lite om din första skiva?
Jo, men min första skiva heter Visdom och mår och kom 2022. Så nästan exakt 3 år sedan. Och det var ju mer de låtarna som är på den skivan, de var ju skrivna under ganska lång tid. Jag hade liksom runt 30-årsåldern, några år så där efter vi slutade spela med bandet, så kände jag att jag ville liksom backa tillbaka, skriva svenska texter igen, för bandet var ju liksom lite mer skramlig indie rock med engelska texter. Och jag kände att men nu kommer det lite sån här musik. Det som jag lyssnar på kanske till viss del när jag var liksom, tonåring. Både det här, jag lyssnade ju mycket på Tåström. Men också mycket på Ulf Lundell och liksom hela den delen av... Det som var ganska mainstream egentligen på 90-talet skulle jag säga. Ganska enkel rock med bra svenska texter. Så jag började skriva låtar... och sen flyttade jag ut hit, fortsatte skriva låtar, spelade in en i studio liksom akustiskt 6 låtar. Och sen Ja, precis innan pandemin då. Vi började ju spela in mitt under pandemin. Så var det så, nej men nu ska jag väl ändå göra en skiva av det här. Någon gång vill jag ha det här inspelat. Så det började med ganska låg ambition skulle jag säga. Vi hade kört live några år, liksom, några gånger här och där. Med då den här gamla bandsättningen som jag fortfarande spelar med de här låtarna. Men då gjorde jag liksom slag i saken och kände att men nu vill jag spela in de här grejerna. Och så blev det en hel skiva.
Häftigt. Vad hette bandet då? Som ni...
Ebon Tail.
All right. Och vart turnerade ni? Hela Sverige eller var det...
Ja, men det gjorde vi faktiskt. Vi spelade ganska mycket. Vi pluggade ju alla då. Så man hade ju ganska mer fritt liv. Så vi hade bland annat en liten turnésväng med två andra band där liksom alla, vi hade bara liksom, det var kvinnlig front i alla band och alla var liksom rockmusik. Så vi åkte runt i Sverige på alla möjliga och omöjliga ställen, Danmark. Men sen spelade vi flera gånger i Spanien.
I Spanien?
Ja, vi hade liksom ett utbyte först och sen lärde vi känna några som bokade där nere. Så vi har varit 3 gånger tror jag i Madrid och spelat.
Okej.
Okay. Och sen i Barcelona.
Vad häftigt.
Och så gjorde vi då en 20-års firande av bandet i Madrid,
ja.
2018.
Häftigt, det är stort det.
Ja, så det är... Vi har ändå hållit på liksom.
Ja. Mm. Men det här kulturstipendiet som du fick då? Vad får man då när man får ett sånt där stipendium? Är det pengar eller får man hjälp med att komma vidare? Eller?
Ja, det är pengar.
Ja.
Mm. Så det var 10 eller 20 000.
Och så uppskattningen förstås.
Ja, framförallt det var ju fantastiskt. Ja. Det var ju utdelning då på Haningedagen och spelning och så. Så det är ju jättebra uppmärksamhet. Men det var ju också väldigt lägligt för då hade jag ekonomi att spela in en singel. Och då var då vi spelade in och kunde finansiera då med de pengarna den här jullåten som jag gjorde 2023.
Yes, som var lite dyster förstod jag, eller tung,
ja,
det var en tung låt va?
Jag
har inte hunnit lyssna på den.
Nej, det tyckte Jan Gradvall, men jag vet inte, jag ser det den låter kanske väldigt dyster, men jag tycker att den är peppig.
Mm.
Men det är från mitt perspektiv.
Ja, är det någon ballad eller?
Ja, det är liksom en... Det är en powerballad. Liksom.
Okej, okay. Men vad är det för tempo?
Ja, det är väldigt långsamt.
Ja.
Och liksom...
Tungt.
Ja, det är långsamt och så bygger den upp. Men jag gillar inte jul så mycket. Och det finns många som inte gillar jul. Och som har det liksom jobbigt på olika sätt. Så det handlar ju mer om att det kommer andra tider sen som är bättre efter julen.
Jag såg någonstans att var det Den nakna djungeln som blev utsågs till bästa låt av någon musikblogg.
Mm.
Kan du berätta lite om det?
Mm. Den nakna djungeln gjorde ju som en duett med Osler, Pelle Osler.
Ja.
Vilket ju var fantastiskt. Han har ju en underbar röst tycker jag. Så den spelade vi in i början av 2023 tillsammans med en av låtarna som kommer komma på det andra albumet. För då hade jag tänkt att göra en singel med en A och B-sida som man liksom gjorde förr i tiden.
Gammal klassiker.
Mm. Men sen sparade vi istället den ena låten då till skivan och sen så satsade vi på att släppa den andra som singel. Och det var Den nakna djungeln. Så att den tuffade ju på. Den är ju en deppig låt däremot skulle jag säga. Den är inte...
Vad handlar den om då?
Superglad. Ja, men den handlar om, jag älskar ju vår och tidig vår, men den handlar ju om att inte riktigt kunna uppleva det för att man liksom går igenom någonting som är för jobbigt och hur smärtsamt det är att inte liksom glädjas åt det som man brukar glädjas åt, att det är som en hinna på något sätt. Nej, men så sen den tuffade ju på och sen gjorde vi den här jullåten och släppte den. Men sen i slutet av året då så gör ju olika såna här bloggar såna här summeringar av året. Så det var ju en, det var ju otroligt roligt. Jag menar då hade ju till exempel den här, det året kom ju den här Beatles-låten.
Vilken tänker du på då? Det har jag missat.
Ja, men de släppte ju en Beatles-låt det året. Och jag vet inte bakgrunden, men var det inte så att man använde, jag kommer inte riktigt ihåg bakgrunden kring det, nu får vi kolla upp, men det släpptes i alla fall en Beatles-låt, det var ju världens ståhej kring det.
Ja, jag har något svagt minne av det, men jag kan liksom inte bara såhär, ha den ja.
Nej.
Men jag känner igen att det har pratats mycket om
det. Ja, men det var ju massa andra, så det var ju inte bara liksom svensk musik, utan Nej. Han som hade den bloggen tyckte jag att det här var årets bästa låt. Så om man tittar på den listan, det är ju 20 låtar då.
Aha.
Så är det ju helt otroligt.
Det är jättekul. Men vad tänkte jag säga här? Om man, de som lyssnar här nu på det här programmet, om de vill lyssna på dig, ska man söka då på Spotify och på de här stora och skriva då Frida Franzén?
Mm.
Det är inget annat man börjar. Nej. Då dyker dina låtar upp.
Så då kan man lyssna på det. Däremot på de här sociala plattformarna, då får man skriva efter musik. Mm. För att
Frida Franzén musik?
Ja.
Ja. Men finns du på Facebook, Instagram och på de här?
Mm.
Så att de som vill följa dig när de har hört din grymma låt här sen, så finns du under Frida Franzén musik.
Ja.
Då har de hört det.
Ja, precis. Men på alla strömningstjänster för musik och YouTube och så, då är det bara Frida Franzén.
Ja. Varför har du lagt till musik där? Är det för att det dyker upp flera Frida Franzén?
Det fanns andra Frida Franzén som redan var upptagna.
Jaha, okej.
Okay. Så det är den. Och sen heter ju mitt bolag som jag släpper igenom Frida Franzén musik.
Mm.
Så då tycker jag det är acceptabelt.
All right. Men när du spelar in i studion som du berättade lite om här, vart är studion någonstans?
Den är på Södermalm och det, vi har spelat in allt på en studio som heter Studio Skutan. Det har ju varit jätteroligt. Roligt och kämpigt.
När man ska spela in i studio, är det lång väntetid sådär, eller är det fullbokat hela tiden?
Nej, det får man ju se till att liksom vara ute lite i god tid då, så att man får in några dagar. För vi har gjort så ofta så att vi repar in kanske 3-4 låtar i replokalen och så kör vi dem så att vi vet att vi kan dem bra. Och man gör ju hela tiden lite förändringar i arrangemanget också. Och sen så går vi in i studion och bränner av liksom grunder. Så då vill man ha trummorna sitter, helst basen, kanske gitarren. Men allt annat kan man jobba med sen liksom. Och då behöver man 2 eller ibland 3 dagar för liksom några grunder. Och sen så kan man jobba med, så går man hem och lyssnar och så funderar man på, behöver här någonting annat? Ska vi lägga på någon piano eller sådär? Och så fortsätter man så.
Spännande. Det är mycket mer jobb än man tror alltså. Det är inte bara att gå in i en studio och dra igång och så sätta det liksom. För det kan vara att man måste höja och sänka volymen.
Ja, det är så. För sen kommer ju mix, när man har spelat in allt, liksom, vad ska man säga, alla instrument.
Ja.
Alla liksom, om man lägger kör och allt det här. Då kommer ju nästa steg och då är det mixning. Då är det fråga om alla nivåer, alla effekter, vart är ljudbilden, om det ska ligga till höger eller vänster. Och den processen är vi ju fortfarande i för hela albumet.
Ja.
Så det är inte riktigt klart än. Men Salt Like a Shore, här första singeln, gjorde vi ju liksom först. Så att den är klar. Och sen när det är mixat så ska det också mastras. Mm. Som är det sista steget.
Vad
som
betyder liksom, det?
Men då får man... Jag ska säga att jag vet inte vad en masterare gör.
Nej.
Rent av. Men det som händer är att oftast så blir liksom hela ljudet blir lite mer hoppackat och upphöjt. Så att det blir lite mer tryck. Och ibland kan man också ha önskemål om saker. Men helst vill man ju ha att mixen är så bra att mastern bara ska liksom förstärka resultatet.
jag har bara några såna här egna funderingar. När man kommer till en studio som ett band eller vad man nu ska göra, man ska spela in en låt. Hur många är det som jobbar i den där studion som liksom tar befälet och säger nu ska du göra så här, nu gör vi så. Någon sitter och drar i spaken.
En.
Och...
För oss är det en person.
Okay. Mm. Men sjunger du själv och sen är det någon som spelar gitarr eller går man in hela bandet och bara spelar?
Nej, men vi spelar in allt live kan man säga. Det vill säga att vi arrangerar så att vi står i samma rum. Jag brukar stå i ett annat rum med liksom glasruta för att det jag spelar inte ska läcka in till trummorna. Och basstärkaren ställer man i ett annat rum. Men basisten och trummisen står ju liksom tillsammans.
Ja.
Och sen står jag bakom en glasruta med gitarrstärkare och mick. Och sen hör vi alla varandra i hörlurar. Får man ställa in nivåer så att det blir bra. Så att, det ska ju precis likna ett live, en live-situation. Alltså att man står på scenen.
Mm.
Sen gör det ju inte det för att man har hörlurar. Och det blir en annan känsla. Man hör allt väldigt bra. Man är liksom, så brukar det inte vara live. Det brukar det vara lite mer rörigt. Och sen så kör man, spelar man in och så lyssnar man på tagningen eller så känner man direkt att det där gick inget bra, vi gör en till. Och sen kanske man spelar in 3-4 runder hela låten och sen lyssnar man på vad som är bäst och sen funderar man på om, då måste ju som ett minimum måste ju liksom trummorna hålla. Och sen funderar man på om kan vi behålla basen. Kan vi behålla gitarren? Sången behåller vi ju väldigt sällan. Men vi har faktiskt gjort det på vissa tagningar. Men ofta kan jag lägga om sången liksom, och det blir bättre när man bara koncentrerar sig på det. För när man spelar både gitarr och sjunger samtidigt så blir det en liten kompromiss.
Mm. Men du spelar munspel också?
Mm.
Det är coolt. Mm. Jag hörde det på låten, det var grymt.
Ja, det är roligt att spela munspel. Men jobbigt.
Ja. Men jag fattar vilken process det måste vara i förhållande till att gå in på en scen och bara tokköra.
Mm.
Då är det någon annan som sitter och sköter allt ljud live på en gång. Liksom. Mm. Så då ska du vara interagera med publiken.
Ja.
Det blir massa sånt ljud också.
Det är helt olika situationer. Det är konstigt att när man spelar in i studio då blir man nästan... lite, inte störd, men kanske perplex av att man hör allt så bra.
Jag menar, det kanske blir svårare att prestera i en studio än att gå in och möta publiken.
Det är jättesvårt att få fram den där live-känslan, vilket ju vi... Ja. Det har ju varit liksom någon form av angrepp, så att det ska svänga, det ska kännas när man lyssnar på musiken. Det är ingenting som man spelar inte klick liksom, i takt, utan det ska vara levande musik. Det är liksom rockmusik, det ska vara levande. Så att det är, man är ofta väldigt spänd när man går ner i studion.
Mm.
Och vi är ju inte liksom, vi är heller inga studiomusiker. Det finns ju folk som jobbar med att gå ner i studion var och varannan dag.
Precis.
Och lägga grejer. Men för oss blir det ju en ganska stor grej om man liksom på något sätt känner sig pressad. Nu har vi de här 2 dagarna kanske. Då vore det ju bra om vi har med de här 4 grunderna då till exempel. Så det gäller ju att komma in i rätt mood och det gäller att liksom kunna slappna av lite lagom. Men ändå ha någon form av nerv för att det ska höras. För det hörs ändå på inspelningarna om det är liksom...
Men han nu säger jag han, det kan ju vara en hon också. Jag tänker på den som bossar i studion och rattar.
Mm.
Är det någon som ni känner eller kan det vara vem som helst? Har de flera som gör det där? Och jag tänker på att få kemin med den.
Ja, men det är jätteviktigt. Det är Ruben Engsell heter han. Och vi har ju, jag spelade in första den här... akustiska demon med de här låtarna och sådana för länge sedan. Så att det var ju bland annat därför vi valde att spela in där. För vi kände att men här finns en bra personkemi. Sen behöver man ju komma överens om vad den personen har för roll i musiken. Ska den bara liksom vara där och sköta det tekniska? Eller ska den hjälpa till med att bedöma tagningarna? Eller ska de vara med och producera, det vill säga säga hur musiken ska låta.
För jag tänker ju på att, så att ni har bokat, eller så här då, 2-3 dagar. Och så har ni liksom en egen sån här plan att då ska vi hinna få det här gjort. Och så börjar han så här, men det här måste vi göra om, det här måste vi göra om. Så ser man bara tiden försvinner. Mm. Det bygger upp någon slags stress.
Mm.
Så där. Men är den här stressen då som byggs upp, kan den vara bra också?
Jo, men det tror jag. I vårt fall kan det vara, ibland har det varit tvärtom. Att vi är veliga och vill göra om någonting. Han har känt att, nej men gud, nu måste vi köra på här. Nu har vi ju bara de här 2 dagarna. Så att det är väldigt sällan att han har den rollen, liksom. Att det byggs upp en stress på det sättet. Utan det är snarare att han tycker att nu måste vi väl bli klara. Men nej, alltså stress blir sällan bra. Vi har ju lärt oss mycket på de här. Nu har vi spelat in 2 album och 2 singlar. Och nästan liksom spelat in konstant. Och då menar jag att ibland kan det gå 4 månader mellan 2 studio. Men sen 2020. Liksom en helg där, en dag där och 2 dagar där och sådär. Väldigt utspritt. Så att vi lär oss ju hela tiden hur vi ska göra. Och ibland kommer man in i sån där stress. Och då blir det nästan alltid dåligt. Så då har vi haft en sån här, liksom ett internt tecken. När någon känner den där känslan, nu är vi där igen. Mm. Då är det så här time out. Eller dra i handbromsen. Och så säger man bara det, nu är vi där igen. Stopp.
Mm.
Och då måste man ta en paus. Och så här, backa ett steg. Och vad gör vi nu? Jag vill också bara nämna då mina medmusiker Alexander Löfgren och Mattias Albinsson, som jag då spelade med Ebon Tail med, och som också jag har spelat in de här 2 skivorna med. Och Mattias Albinsson är också med som producent på den här skivan tillsammans med mig.
Mm. Det låter bra det. Jag tänkte att om man vill se dig live, dig och dina musiker, hur ser det ut framöver?
Det är ju lite dåligt i Stockholmstrakten just nu, men man kan ju hålla koll på min hemsida också. Jag spelar i Haninge den 17 maj. Jag spelar i Stockholm den 21 maj. Allt det här är ju före singeln kommer ut. Och sen i sommar spelar jag på en annan ö, väldigt långt ifrån den här ön.
Okay.
Nämligen Holmen utanför, utanför Umeå.
Oj, ja. Ända upp dit.
Ja, så att,
när du är så långt bort. Jag tänkte säga Gotland. Jag kommer från Gotland.
Ja. Nej, men
Holmen,
så,
det var en bit.
Det blir definitivt, vi får se hur det blir i sommar i Stockholm. Men det blir definitivt Stockholm i höst när skivan släpps.
Vart ska du spela i Stockholm då?
Då ska vi spela på Nalen Klubb.
Okej.
I november. Så jag kommer ut med mer spesat kring det senare.
Och
men så är tanken.
Vill man veta alla detaljer, då går man till din hemsida som heter
fridafransen.se.
Ta det en gång till.
fridafransen.se med Z.
Perfekt. Då tror jag de hittar dit, och jag hoppas du får många bokningar. Och jag tänkte att vi ska runda av då, som vi sa från början här, det här programmet, med din låt som du ska släppa den 21 maj.
Mm.
2025, jag säger 2025 för att det här hamnar i arkiven och sådär, vet du, så när någon lyssnar någon annan gång när det inte är nu.
Ja, här och kommer det bara.
Okay. Ja, vi säger så här, och nu ska vi lyssna på Frida Fransén och låten
Salt läker sår.
Då kör vi den. Och stort tack för att jag fick komma och besöka dig här på Ornö, och jag önskar dig lycka till med alla spelningar. Och jag kommer definitivt lyssna på dig.
Tack så mycket.
Tack, tack. Ha det bra.
Men ändå Men åskan går och samlar i sår.
Tack för att du har lyssnat på Cash Värld.